Livet är en kamp, säger vi. Och det gäller ju i särskild bemärkelse det kristna livet. Eftersom Guds rike befinner sig i konfrontation med en ordning, eller låt oss säga oordning, som än så länge råder i världen. Därmed inte sagt att det kristna livet bara är kamp, men det är delvis kamp. Och därför finns det på bibelbladen rätt så många uppmaningar till vaksamhet och uthållighet och fasthet. Ett sådant exempel är i början av Hebreerbrevet 12. Före kapitel 12 kommer ju som vanligt kapitel 11, och i Hebreerbrevet så kallas det kapitlet för trons kapitel. Och där så presenterar den för oss okända författaren en lång rad av trons kämpar i det gamla förbundets tid. Och sen då i början på kapitel 12, vers 1-4, så skriver han så här: när vi nu är omgivna av en sån sky av vittnen, alltså alla de här som man just har talat om då, låt oss då även vi befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss, och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen, och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare, så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Ännu har ni inte behövt sätta livet på spel i er kamp mot synden. En del i vår värld gör det idag. En del får sätta sitt liv på spel i kamp för tron, och därför att de vill följa Jesus. Men ännu har vi inte behövt göra det. Men kampen deltar vi i. Kampen är verklig för oss också. Och tanken i den här texten är att vi deltar i ett tävlingslopp, och att det alltså är förknippat med kamp. Att det kräver något av dem som deltar. Det går inte utan smärta att bli så genomfrälst. Det kostar tåreströmmar. Nu citerar jag fel, men ni vet den sången. Det finns en kamp om man vill vara nära Jesus. Som en uppmuntran till oss att kämpa vidare så får vi den här fyrtvinnade uppmaningen i texten. Det är fyra trådar. Låt oss befria oss från allt som tynger. Och så säger han då särskilt synden. Men det betyder att det inte bara är synden, det är annat också som kan tynga och hindra oss att löpa framåt. Låt oss befria oss från allt som tynger, och låt oss hålla ut. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Och så tänk på Jesus. Alltså, lägg bort allt som hindrar. Löp uthålligt. Se på Jesus. Tänk på Jesus. Se vad han har gått igenom och uthärdat. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus. En sak som inte märks i den svenska översättningen är att just de orden beskriver hur vi kan göra det som har blivit sagt i den tidigare versen. Alltså med andra ord, det är just genom att se på Jesus som vi kan befrias från onödiga tyngder och löpa framåt utan att bli trötta. Det är det vår troskamp handlar om. Att hela tiden i alla situationer vända vår uppmärksamhet åt rätt håll. Att hålla blicken stadigt fäst på Jesus. Och innebörden i det grekiska ordet att hålla blicken fäst, det är att oavbrutet fästa blicken på Jesus. Johannes av Korset, en spansk karmelitmunk från 1500-talet som bland annat har skrivit om själens dunkla natt, Han använde ett uttryck som jag tycker mycket om och som passar i det här sammanhanget. Och det är uttrycket kärleksfull uppmärksamhet. Kärleksfull uppmärksamhet. Det handlar om att vi vänder vår blick till Jesus och låter den vila på honom av kärlek. Och det är ju också trons kärna, att se på Jesus med kärlek. Med kärlek i blicken har vår blick fäst på Jesus. Det är det tron handlar om, och det är där kampen står. Tron handlar inte om prestation utan om tillit och tillgivenhet till Jesus, vår frälsare, som kallas i den här texten för trons upphovsman och fullkomnare. Han är källan till vår tro och han är den som för vår tro till mognad. Och vår del i det hela är att vända blicken till honom. Att se med trons ögon är också något aktivt. Därav den här uppmaningen, gör dig av med allt som hindrar och fortsätt att löpa framåt. Gör det genom att vända din uppmärksamhet till Jesus. Han som före dig har gått igenom allt och för din skull till och med har uthärdat korsets smärta och skam. Tänk på honom. Låt din tanke och hela ditt sinne vila hos honom. Det är det enda sättet att inte tröttna och förlora modet och ge upp. Någon annan väg finns inte. Det är först och främst i våra sinnen som kampen står. Och vi vet alla av erfarenhet hur lätt, nästan omärkligt, det händer att vår uppmärksamhet glider bort från Jesus. För att istället fastna i oss själva och i våra omständigheter. Att tro är att se på Jesus. När jag ser på allt som finns runt omkring och mina egna omständigheter blir jag förvirrad och kanske fylld av oro. Och när jag ser på mig själv blir jag missmodig och nedstämd. Men med Jesus för ögonen så kan jag få kraft att gå vidare, så att jag inte ger upp i trons goda kamp. Det finns en bra illustration till de här orden i Hebreerbrevet. Och det är en berättelse som finns i Matteus 14, vers 22-33. Och det här händer på kvällen efter en minst sagt intensiv dag. På morgonen den här dagen så hade Jesus dragit sig undan i öde trakter för att han hade behov att vara ensam. Han ville be. Men snart så var han som vanligt omgiven av folkmassor. Och det hela slutade med att han måste mätta dem allihopa, fast det bara finns 5 kornbröd och 2 fiskar. Men Jesus fixar det. Och så på kvällen när det hela är över, då skickar han iväg lärjungarna ensamma hem i båten. Och så går han själv upp på berget då för att be. Och vi vet hur det gick. Så småningom så råkar lärjungarna i sjönöd. Genesaret är ju känd för sina plötsliga, häftiga stormar. Och det är det som händer här. Däremot är det inte lika vanligt det som sen händer. För mitt i stormen, när vinden tjuter och vattnet slår in över båten så att lärjungarna säkert känner att nu är det allvar, då kommer en man gående till dem på vågorna. Och det är inte så konstigt att de blir ännu mer förskräckta, för det har de aldrig varit med om. Inte nog med att med stormen och det, utan nu kommer dessutom, som de tror, en vålnad gående på vattnet. De här sjövana fiskarna blir rädda. Kanske inte främst för stormen utan för detta märkliga som händer. Men så hör de en röst. Genom vindarnas tjut så är det en röst som är så trygg och så varm och så välbekant. Och det är Jesus som säger, lugn, det är jag. Var inte rädda. Och Petrus, som tydligen känner sig uppiggad och upplagd för ett trosäventyr, han ropar tillbaka till Jesus: Herre, om det är du, han kanske inte är riktigt säker än, men om det är du, så säg åt mig att komma till dig på vattnet. Nu måste jag testa det här. Och Jesus svarar: Kom Petrus. Och sen vet vi inte om det är med djärva kliv eller om det är på darrande ben som Petrus kliver över relingen, men han gör det i alla fall. Och det går bra för honom till att börja med. Och vi vet inte hur många steg han hinner ta. Men så länge blicken vilar på Jesus så går det framåt. Men sen händer någonting. Petrus tappar fokus. Han tittar inte längre uppåt och framåt på mästaren, utan istället så ser han sjön som bara vräker sig mot honom, och in på kroppen känner han den här hårda kalla vinden. Och kanske tänker han då något i stil med att: men hallå, vad i hela världen håller jag på med? Jag kan väl inte det här? Jag är visserligen fiskare, men aldrig någonsin har jag gått på vattnet, inte i något väder och speciellt inte i detta. Och i den stunden förlorar han fotfästet. Trons fotfäste på vattenytan. I samma stund som han vänder sin uppmärksamhet mot sitt eget bultande hjärta och de hotfulla vågorna, så sugs han ner obönhörligt i det våta och kalla. Ända tills Jesus drar upp honom. Lugn, det är jag, var inte rädda, sa Jesus till de livrädda lärjungarna. Och när Jesus säger det är jag, då använder grekiskan inte det mest naturliga uttrycket, utan ett som är extra tydligt och som noggrant översatt betyder jag är. Betonar jag är. Och det är det uttrycket, ego eimi, som används om Guds namn, jag är. Det är alltså som att Jesus här, mitt i kaos, presenterar sig som Jahve, den Gud som är. Samma Gud som med sin starka hand drog sitt folk upp ur Egypten. Och så här presenteras Jesus i inledningen till Hebreerbrevet i kapitel 1, vers 2 och 3. Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna. Men nu vid denna tidens slut har han talat till oss genom sin son, som han har insatt till att ärva allting, liksom han också har skapat världen genom honom. Och han som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen, och som bär upp allt med kraften i sitt ord, han har renat oss från synden och sitter på majestätets högra sida i höjden. Man hisnar. Det är honom som vi skulle fästa våra ögon på. Och sen i vers 4 så står det att Jesu namn är för mer än änglarnas namn. Jesus har fått det namn som är över alla andra namn. Guds eget heliga namn, jag är. Och det tror jag är en glimt av detta oerhörda som lärjungarna får ana när Petrus och Jesus kommer tillbaka till båten och vinden har lagt sig. För då står det, då faller lärjungarna ner för Jesus och säger: du måste vara Guds son. Där ser de något mer hos sin mästare än vad de tidigare har sett. Och de fylls av en helig bävan. Och hur slutar då den dramatiska färden den här kvällen? Jo, Johannes berättar om det i kapitel 6, vers 21, att med ens var båten framme vid stranden dit de var på väg. Enligt folkbibelns översättning, som också är möjlig, så hann Jesus inte ens upp i båten förrän de var framme. Guds tideräkning och Guds kalender är inte densamma som vår. Och fortare än vi anar kan Gud ha fört oss i hamn. Och gång på gång mitt i stormen och kaos så säger han: lugn, det är jag. Var inte rädda. Låt oss be. Jesus, hjälp oss att inte tappa blicken på dig. Det är dig vår tro handlar om. Det är dig allting handlar om. Hjälp oss därför att inte tappa fokus på dig. Under hela vårt liv och allt som sker. Tack att du är med oss. Och när vi inte tycker att du är med i båten så är du där ändå. Och du kommer på vågorna och du talar ditt ord. Och du ger din frid. Dra oss nära dig. Öppna hela vårt hjärta för dig. Så att ditt ljus får lysa in i varje liten vrå. Så att vi kan se dig mera tydligt. Och tillbe dig mera helhjärtat. Amen.